Eldens tid och isens dagar av Erik Eriksson, inläst av Mitcho Batalov för Saga. Sagan om vår nya tid, del 3, 1965-1968. På väg, sommar och höst 1965. Samtal om världen. De hade svängt ut på Karlavägen och skulle just passera Brahegatan när ägget slog i gatan alldeles framför Johan. Han tog ett steg över den gulsmetiga fläcken, tittade upp och såg två unga män på en balkong på en av de översta våningarna i huset intill. En av dem höll upp en skylt med en text som Johan hann läsa innan han var tvungen att gå vidare. Och kanske mannen bakom honom i tåget också hann läsa texten, för han muttrade något om jävla överklass. Johan vände sig mot Lars Martinsson som gick in till, men han var upptagen med att hjälpa en man i ledet att hålla stången till en banderoll. Såg du? Frågade Johan. Nej, vadå? Svarade Lars. Bomba Hanoi. Det stod så på skylten som de där typerna på balkongen visade upp. Tja, vad kan man vänta sig? Lite anständighet kanske. De får väl tycka vad de vill, men vad de säger är att kvinnor och barn ska dödas. Ja, du har ju rätt. Men jag har hört det där på universitetet också. Några studenter som hade talkör och skrek Bomba Hanoi. De passerade Karlaplan. Det var lördagen den 1 maj 1965. Demonstrationståget hade samlat ganska mycket folk. Vädret var fint. Men det var nog fler människor på trottoarerna än i tåget. Många åskådare verkade vänligt intresserade. Några tycktes likgiltiga. Somliga stod med rynkade pannor och neddragna mungipor. När en grupp väntande musikanter på Värtavägen började spela Internationalen såg Johan en man som räckte ut tungan innan han vände sig om och försvann bakom åskådarleden. En polis stod mitt ute på Vallalavägen. Han hade hejdat trafiken. De långa raderna av demonstranter passerade. En bil tutade flera gånger. På trottoarerna stod fortfarande täta led av åskådare. Johan och Lars gick en av tågets sista avdelningar. Och när täten svängde upp framför Hakberget på Gärdet var de bakre leden kvar ner på vägen intill. Marschfarten hejdades. Åskådare stod fortfarande kvar, fast leden hade glesnat. Det var då Johan fick syn på Helena. Först såg han hennes vinkande arm, men han visste ändå att det var hon. Rörelsen, handleden. En skymt under en sekund och han visste. När han flyttade sig lite framåt såg han hennes ansikte och leendet. Håret som rörde sig när hon fortsatte att vinka. Han lyfte handen till hälsning. Försökte le. Lyckades kanske. Tåget hade stannat upp. Nu fortsatte det igen. Hon gjorde ett tecken med handen mot örat. Som om hon höll i en telefonlur. Johan nickade. Lyfte handen en aning från höften. Ett otydligt tecken som kanske kunde tydas som en bekräftelse. Helena nickade tillbaka, log, sänkte armen mot den lilla flickan som stod alldeles intill henne. Johan försökte fånga flickans blick, men hon tittade upp mot sin mamma, vände sig sedan mot mannen intill som var hennes pappa. Nu ökade tåget återfarten och Johan hann lyfta handen till avsked. Men de tre åskådarna pratade med varandra och såg inte hälsningen. Lars Martinsson hade sett. Han visste att Johan, Helena och hennes man Sven Larsson var barndomsvänner och gamla grannar från Lidingö. Och han visste att den lilla flickan var 3 år och hette Louise. Lars visste mycket mera än så om Johan och Helena. När de gick den sista biten upp mot Hakberget sneglade mot sin vän. Tog hastigt tag med handen runt Johans arm och höll kvar greppet någon sekund innan han släppte taget. De hamnade en bit från talarstolen. Men de såg och hörde bra ändå. LOs ordförande Arne Geijer talade om priskontroll och en förestående förändring av sjukförsäkringen. Johan lyssnade med ett halvt öra. Det mesta gick honom förbi. Han var kvar i det hastiga mötet med Helena. Så var det Per Westerbergs tur att tala. Johan lämnade tankarna på Helena och började lyssna. Han hade läst den unge författarens böcker. Nu talade han om södra Afrika och om handelsbojkott mot apartheidregeringen. Och han ställde den svenska debattens obetydliga frågor mot de stora världsfrågorna, fattigdomen och förtrycket.